program från Radio Malmbäck, det höglandets närradio i Nässjö, P5 103,9 MHz. Jag heter Folke Sell och har teknikerhjälp av Ann-Marie Andersson. Det här programmet får vi höra om psalm 107 och ett ur hembygdsföreningens årsbok ett år om Älgaryd. I den här tiden på året hör man ofta hackspettar trumma och sjunga. Vi hör gröngyllingen nu. Vi tar nu med dikten Vinterorgel av Erik Axel Karlfeldt. Karlfeldt kom från sydvästra Dalarna. Han var en ättling till lantbrukare och bergsmän. I Nationalencyklopedin skriver Peter Hallberg om honom bland annat att han fick postumt det Nobelpris, han som medlem av Svenska Akademin och som dess mångårige sekreterare inte ville att komma i fråga för, det var 1931. Han låter i Vinterorgel ett mäktigt brus av kalenderårets, kyrkoårets och livets gång smälta samman med orgelstämmorna. Den är i sin täta textväv en av våra största dikter. Vinterorgel. Ditt tempel är mörkt och lågt är dess valv, allhelgonadag. Där slocknar sommarens hymn som ett skalv av klämtande slag. Sin mantel river den svarta sky och lundarnas bleknade trasor fly. Och natten mässar om allt som är dött. Allt hö, allt kött. Det dagas och nyo, det klarnar så vitt, det blånar så vast. Det växer en värld ur förgängelsens mitt, en vit och fast. I frostiga kvällar skönjs en arkad med pipor av silver i glittrande rad. Nu reser vintern sitt orgelhus ur mörker och grus. Nu höver sig lövens lösa lek, ej susande äng. För svag är den saviga bågen, för vek blomstersträng. Men furan på höjd och granen i dal, det ljuder alltjämt som en sträv principal. Cecilia stämmer sitt instrument till Guds advent. Nu ligger det stora tempeltun som en liljevrit. Drag an registren, drag dov bådun, drag gäll trumpet. Stäm upp för din konung, du stämmornas mö. Han kommer på gången, den flingor bestru. Och stilla ekar ett svävande svall från himmelens hall. Tungt trampar Eol, alltid beredd, sin flåsande bälg. Och håller väderkistan försedd från helg till helg. Där väntar nådan på nyårsny. Att stöta i smattrande hån av bly och östan att följa med hedersång de visses gång. Du höga ojverk, jag är en man i din menighet och samla din mångfald så gott jag kan till enighet. Från tidig skymning, då lamporna tänts i östligt kor. Och vintergatans valvsegel spänts av flammande flor. Det susar ibland in till gryningens väkt. Som stjärnornas lugna andedräkt. En enda ton, en glasigt klar och underbar. En fimbulnatt som i hedenhus med bävan jag hör. När svällaren öppnas och blästen går lös med flöjtverk och rör. Det skallar basun som i ihåligt träd av knäckta ekar som sjunker på knä och stämmor dansa i vild mixtur som rykande ur. Jag vill gå ut i en violbrun kväll bland isig björk och höra den strykande violoncell som sväller mörk. Och jag vill höra i fastlas koral det växande visslet av salsional, den första våliga eolin i morgonens vin. Till dess Maria går skär av sol på skarens glans och fäster kring skogens mörka kjol en hasselfrans och säger: syster, det töar från kvist, nu vilar du vita organist. Av musikanter ett broket band styr upp mot vårt land. Också ett litet stycke lyrik ifrån vår egen tid. Monica Berg är styrelseledamot i föreningen Israels vänner. Och hon har deras senaste tidning skrivit i gripande reportage om ett märkligt levnadsöde i förintelsens skugga. Det handlar om en Simon Niemand. Och han föddes i det som idag heter Buksak. Det tillhörde Ukraina, men det tillhörde då Polen. I slutet av 1960-talet blommade antisemitismen starkt upp igen i Polen. Och han var tvungen att lämna allt han ägde och kom 1970 som statslös till Sverige tillsammans med sin hustru. Simon var mycket språkbegåvad och talade 8 språk. Efter 6 månader i Sverige kunde han så bra svenska att han kunde börja arbeta som musiklärare på gymnasiet i Kristianstad. Men efter pensioneringen började mardrömmar komma. Han blev 92 år. Han var född 1911. Simon var inte bara musiker utan skrev även musik. Målade tavlor och skrev lyrik. Genom dessa olika uttrycksformer försökte han bearbeta sina fasansfulla upplevelser. Och hans tavlor finns nu idag i Jerusalem och i Dachau. Han har tonsatt verk av en del svenska lyriker, bland annat Bo Zetterlind och Lars Forssell. Och vi tar med en dikt av honom som heter Kärlekens blomma. Den var skriven under den fasansfulla tiden. Kärlekens blomma. Finns det här i världen något som heter kärlek? Den vackra blomma som vi sällan finner på livets uttorkade jord. Dock spirar den i skuggan på hemlig plats. När den så blommar vissnar den aldrig mera. Och där den blommar tar den emot den uträckta handen utan att fråga vem du är. Där finns plats vid den varma spisen. Där får du en skiva bröd utan rädsla för bödelns hot. Just där gror kärlekens blommor.
Jag ska läsa en berättelse ifrån Malmbäcks årskrönika 1993. Berättelsen har Erik Lundberg skrivit och den handlar om gästgivargårdar och skjutsstation i Älgaryd. I samband med torpinventering kring Älgaryd kan det vara på sin plats att erinra om att det även har funnits både gästgiveri och skjutsstation i byn. Här passerar landsvägen Jönköping-Kalmar och Älgaryd ingick i det nätverk av hållplatser som anlades ut med rikets mest trafikerade vägar. En stadga som utfärdades i Skänninge 1335 och som något senare ingick i Magnus Erikssons landslag anbefaller att tavernor och krogar ska upprättas vid de allmänna vägarna och att rättare skulle finnas i större byar med uppgift att ordna mat och dryck samt förläggning åt de resande. Gästerierna växte inte fram utan föreskrifter och stadga och påbud. 1413 erbjuds att allmogen måste bistå med att bygga dessa tavernor och lite senare på 1400-talet föreskrivs att det skulle finnas utan vägarna med 2-2,5 mils avstånd. Erik den 14 kom 1561 med en ny åtgärd. Att sammankoppla gästgiverierna med skyldigheten att hålla skjutshästar. Varje blivande gästgivare beordrades anskaffa bekväma husrum, gott öl och mat samt ställa hästar och åkdom till resandes förfogande. Dessa skulle redligen betala för gästgivarens tjänster enligt en taxa som angavs i förordningen. Vid tinget för Västra härad tillsattes gästgivare ut med Jönköping Kalmarvägen och den 23 januari 1643 utvaldes platser till krögeri, bland annat Älgaryd i Malmbäcks socken. I oktober 1649 utfärdade även drottning Kristina en förordning för gästgiverier och skjutsstationer i Sverige. Dessa tjänster skulle liksom tidigare vara sammankopplade och gästgivaren fick rätt att kräva betalning för samtliga tjänster enligt en bestämd taxa. En följande förordning kom senare som påbjöd att vid varje gästgiveri måste uppsättas en tavla med uppgift om gårdens namn samt avstånd till de närmaste gästgivargårdarna. Tavlan i Älgare berättar att det är Distansjöryd är 2,1 mil, Komsta 3, Svänaren 2 och Ingarud 2,2 mil. Från 1766 skulle det finnas en skjutsdagbok på varje gästgiveri. I den skulle föras vem som åkt och var resan gick samt när resan utgick. Skjutsavgiften var bestämd av myndigheterna och kostade vid denna tid 6 öre silvermynt per mil. 1878 tillkom den sista förordningen, vilket innebar att gästgiveriet och skjutsstationen inte behövde drivas tillsammans utan var för sig. Bestämmelsen tillämpades från nämnda år i Älgaryd. Vid Västra härad ting i mars 1894 väcktes förslag om att Älgaryds skjutsstation borde indragas enär densamma sällan torde tagas i anspråk av verkligt resande. Detta vann dock inte flertalets bifall utan var i bruk ända till 1920. Gästgiveri och skjutsstationen har alltid varit beroende av att vägarna hölls i farbart skick. 1734 kom en lag att halv- och kvartsmilstolpar ska uppsättas mellan milstolparna till hjälp för de resande. På 1770-talet ersattes de gamla träpålarna med milstolpar av sten och 1700 lite senare sen så kom den så kallade landshövdingstenarna på plats ut med kungsvägarna. Stenarna utmed Kalmarvägen sattes på höger sida räknat från Västra slottsporten i Jönköping. Men under 1992-1993 har alla milstolpar i länet renoverats av Vägverket och kommunen. Min far Carl Lundberg övertog skjutsstationen efter sin far Anders Johan Lundberg och denne i sin tur av fadern Peter Lundberg. Den senare innehade också gästgiveriet men detta övertogs efter en tid av en granngård. Den som innehade en skjutsstation var skyldig att tillhandahålla skjuts alla tider på dygnet. För detta erhölls en fast årlig ersättning. Sedan betalade var och en allt efter resans längd. Om inte innehavarens häst och åkdom var tillräckliga beordrades övriga i byn efter en viss turordning att tjänstgöra som skjutsare. Helst skulle man hålla snabba springare. Det gällde då som nu att komma fort fram. På hemvägen till hästen med vi själv bestämma vilken fart den skulle ha. Vilka var det då som färdades på vägarna? Huvuddelen av resande har varit ämbetsmän och ståndspersoner av olika slag samt köpmän. Även fångtransporter förekom. Personer dömda vid häradsrätten under transport till länsfängelset i Jönköping fick kanske insättas i den arrestlokal som fanns i mangårdsbyggnaden på en granngård i Älgaryd. Det hände att fångvaktaren inte så mycket förplägnad i gästgivargården att kusken fick hålla uppsikt över både fången och vaktaren. Lundberg berättar också att ibland kom fina herrar som var ute och färdade. Han nämnde hovrättsrådet från Jönköping som alltid ville åka efter parhästar. Det ansågs ju finare än det vanliga, enbetsskjutsen. Denne höge herre, vilken var hygglig och mycket godsint, brukade alltid ge bra drickspengar. 6 styver till exempel var en bra slant på den tiden. Och dessutom lämnade han alltid grindslanta ut med vägen. Aldrig mindre än ett öre bankades vid det sådana tillfället. Min farfar Anders Johan var med om en otäck upplevelse på hemväg från Ingaryd. Vid torpet Lunden efter en halv mil brukade han rasta och vattna hästarna hos ett äldre par, före detta gästgivaren i Ingaryd, Peter Isakberg och dennes hustru Lena Sina. Han fann att de gamla makarna hade rånmördats. Att köra iväg med emigranter med kofferten där bak i skjutsen var inget ovanligt. Hustrun Johanna Lovisa på torpets median under älgen tålde inte att se den gula hästen som låg iväg med alla nya hennes barn när de reste till Amerika. Skjutsstationen fick också betjäna närboende att hämta läkare eller barnmorska. En familj i byn väntade tillökning och barnmorskan var hämtad men bedömde att här behövs en läkare. Min far åkte först till telefonstationen i Malmbäck och fick kontakt med läkare i Nässjö, varvid avtalades att han tar åkare från Nässjö och far möter ut med vägen. Vid Lundestad byter läkaren skjuts, men han tycker att det går allt för fort ner genom Kramsjö i den mörka aprilnatten och säger: vi har också ett liv. Resan gick bra och läkaren hann fram i tid och hjälpte ett välskapat kostbarn till världen, och han mår bra än idag. En av de sista resorna gick till Sävsjö. En ung läkarfamilj hade skaffat sig bil men kom inte längre än till Älgaryd där den fick bytas mot en hästskjuts. Frun och den lille sonen bäddades ner med filter och fälla bak i släten, medan far och doktorn tidigt fick springa för att ej förfrysa i den kalla vinternatten. Väl framme blev det förplägnad innan återfärden, och för denna resa betalades 25 kronor som var mycket pengar på den tiden. Med nedläggningen av gästgivargården och skjutsstationen gick landsbygden miste om något som hållit den levande, en samlingsplats där det varit liv och rörelse, dit många personer kommit, setts och farit vidare på sina resor, kanske inte så jäktade och stressade som nutidens människor.
Ur Carl Lösnitz kurverk. Vilken värld.
Thank you.
Ja, som en introduktion till ett kommande program tänkte jag att vi låter Marianne berätta kort om hur det var att komma till Bulgarien.
Ja, då heter jag alltså Marianne Kårekull och är en av församlingsmedlemmarna i Klockargårdskyrkan i Malmbäck. Och jag hade möjligheten i höstas att följa med på ett uppdrag i Bulgarien i en stad och i ett län som heter Pasagik. Det ligger precis mitt i Bulgarien och där har vår kyrka, Klockargårdskyrkan, en vänförsamling, eller i plural egentligen, vänförsamlingar. För det är ett antal som hör till den här kretsen som finns runt huvudförsamlingen som finns i Pasagik. Vi var ett gäng ifrån kyrkan och skälet till det var att vi hjälper den här församlingen med utbildning utav deras pastorer. Jag hade inte varit där innan. Vi visste en del om villkoren där genom de kontakter vi har via Samhjälp. Den här insamlingsorganisationen som skickar iväg hjälpsändningar ut till östsidan utav Europa. Genom dem hade vi fått kontakterna för ett antal år sedan med den här församlingen. Det var många upplevelser. Vi var med på ett antal gudstjänster och såg ett antal små samlingslokaler i det ena eller andra skicket. Och det som skulle vara väldigt intressant att berätta om i ett kommande program är hur vi fick kontakt med en av de här grupperna och deras villkor när det gäller kyrkolokal. Man verkar i områden med i huvudsak romska eller turkiska medborgare. Och det ska vi återkomma till och berätta vilka villkor det var. Men det liknar inte Sverige.
Nu ska det handla om en saltarsalm, en lång psalm, och det är nummer 107. Och vi läser den ur folkbibeln. Och där har den rubriken De återlöstas tacksamhet. Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Så säger Herrens återlösta, det som han har återlöst från fiendens hand. Det som han har församlat från länderna, från öster och väster, från norr och söder. De irrade omkring i öknen, på öde stigar. De fann ingen plats där de kunde bo. De var hungriga och törstiga. Deras liv tynnade bort, men de ropade till Herren i sin nöd, och han räddade dem ur deras trångmål. Han ledde dem på den rätta vägen, så att de kom till en stad där de kunde bo. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Ty han stillade själens törst och mättade själens hunger med sitt goda. De satt i mörker och dödsskugga, fångna i elände och järnbojor. Ty de hade varit upproriska mot Guds ord och föraktat den högstes råd. Han ödmjukade deras hjärtan genom lidande. De kom på fall och hade ingen hjälpare. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han frälste dem ur deras trångmål. Han förde dem ut ur mörker och dödsskugga. Han slitt sönder deras bojor. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Ty han krossade kopparportar och bröt sönder järnbommar. De var dåraktiga och blev plågade för sin upproriskhet och synd. De kände avsky för all mat och var nära dödens portar. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han frälste dem ur deras trångmål. Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Må de offra lovets offer och förkunna hans verk med jubel. De som for ut på havet med skepp och drev handel på stora vatten, de såg Herrens gärningar och hans under i havets djup. Han talade och en stormvind uppstod, så att havets vågor gick höga. De for upp mot himlen och ner i djupet, så att de miste modet i sin olycka. De raglade och stapplade som druckna. Det var förbi med all deras vishet. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han förde dem ut ur deras trångmål. Han stillade stormen, och böljorna omkring dem tystnade. De gladdes över att det blev stilla, och han förde dem till den hamn dit de ville. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Må de upphöja honom i folkets församling och prissa honom där de äldste sitter. Han gjorde strömmar till öken, källsprång till torr mark och bördigt land till salthed, för dess invånares ondskas skull. Han gjorde öknen till en vattenrik sjö och torrt land till källsprång. Han lät de hungriga slå sig ner där och bygga en stad där de kunde bo. De besådde åkrar och planterade vingårdar som gav riklig skörd. Han välsignade dem och de blev mycket talrika. Han lät ej deras boskap minska i antal. När de blev färre och tyngdes av förtryck, olyckor och bekymmer, utgöt han föraktig över förstarnas, lät dem irra omkring. I en ödemark utan vägar, han upphöjde den fattige ur eländet och förökade deras familjer som jordar. De rättrådiga ser det och gläder sig, och all ondska måste tyga. Den som är vis må lägga märke till detta och tänka på Herrens nådegärningar. Vi ser i verserna 2 och 3 att det redan på psalmistens tid fanns tydligen invandring till Israel som han har förlossat ur nöden. Det som han har församlat från länderna, från öster och från väster, från norr och från havssidan. Det beskrivs hur de irrade omkring i öknen och på öde stigar. Det fanns ingen stad där de kunde bo. Så har vi i vår tid upplevt att många kommer till Israel från olika länder. I verserna 26 och 27. Det kan vi läsa om att de får upp mot himlen och ned i djupen. Deras själ upplöstes av ångest. De raglade och stapplade som druckna. Och all deras visshet blev till intet. Och det är typiskt beskrivning på dykarsjukan. I verserna 26 och 27 kan vi läsa. De får upp mot himlen, ned i djupen. Deras själ upplöstes av ångest. De raglade och stapplade såsom drucknar. Och all deras visshet blev till intet. Det här är tecken på en beskrivning av så kallade dykarsjukan. Vi hämtar från Nationalencyklopedin om dykarskador. Dekompressionssjuka eller dykarsjuka. I kroppens vätskor och vävnader är alltid gaser lösta. Vid trycksänkning kan inte längre lika stor mängd gas hållas löst. Om trycksänkningen sker snabbt och är tillräckligt stor hinner det uppkomna överskottet av gaser inte avgå med andningsluften utan bilda gasblåsor i kroppsvätskorna och kroppsvävnaderna. Symptomen på dykarsjukan kan i lindriga fall vara missfärgningar i huden, kloda. Men i allvarligare fall kan det bli yrsel, förlamningar, känselbortfall och medvetslöshet. Vi hör nu Antonio Vivaldis. Därför pesta di marre, alltså havet med temperamenten. Vi hör nu från ett körverk av Karl Lösnitz, Mäktiga hammen. Johan Ludvig Runeberg, Finlands nationalskald, fick uppleva 100 år. Jag hittat en bok från Werner von Heidenstams samlade verk. Och i den finns det ett tal som Heidenstam höll på Runebergs 100-årsdag 1904. Ifrån det talet hämtar jag något från Runeberg. Hör inte till de sångare som med lura och boge på beständig vandring mellan segrar och nederlag kvarlever i folkfantasin med ynglingar ansikten. Hans väldiga diktargestalt är mer konungsligt orörlig. Hans smärta, liksom hans breda livslust och beständigt framglittrande skalkaktighet behärskas redan vid unga år av en faderligt ädel godmodighet, och vi tänker oss honom helst som den gamle visse med det varma hjärtat. Visdom är just det ord, synes det mig, som flätar sig in likt grenar mellan hans diktarader. Ty det finns flera slag av visdom. Det är endast den som gäller samhällets och livsmeningens frågor, utan också konstnärskapets. Och knappast någon utan Göte har under det tilländalupna århundradet i så hög grad som Runeberg besuttit denna visdom. Och så något på slutet av hans tal. I Fänrik Ståls sängner sjöng han samman två folk som politiska öden fört åtskilts. Med tanke på vad som redan sedan skett och fortfarande sker på andra sidan Östersjön är det väl också först och sist kring dessa levande bilder av människor och av den sista gemensamma striden som Finland och Sverige nu möts för att hylla Runebergs minne. Finland skulle inte vara Finland, varken inför oss eller sig självt, om det inte haft Runeberg. Genom honom flyttades sjöarnas och moarnas land ända in under våra ögon. Och fast den idag 100 år förflutit sedan han föddes, är han ännu den källa ur vilket ett olyckligt och prövat folk, stilla eller med ord av tacksamhet, dricker kraft och tillförsikt in i det sista. Det är ju heller ej mer än rätt att vår beundran i första rummet inte gäller det som han visste, utan det odödligt stora som han förmådde. Om här i någon mån blivit försökt att erinra om det förra, beror det endast därpå att Runeberg i sin diktkonst visste så mycket mer än andra. Och det var från Werder von Heidenstams tal till Runebergs 100-årsdag. Thank you. Och detta programmet kommer från Radio Malmbäck, det är höglandets närradio i Nässjö, på DP5 och på frekvensen 103,9 MHz. Programmet har särskilt handlat om psalm 107 i Saltaren. I tidningen Israel idag, som ges ut av Kirin Kajemat, Israelfonden i Sverige, finns med det senaste numret om den aronitiska välsignelsen. Och ifrån den hämtar vi det här. Välsignelsens ord har hittats på en kopia av en 2700 år gammal silverrulle som hittades år 1979 i en grav i Innomsdal i Jerusalem. På silverrullen, som är daterad från den första tempelperioden, och därmed är det äldsta fragmentet av en bibeltext som har överlevt till idag, är den aronitiska välsignelsen tecknad på fornhebreiska. Och den texten lyder på svenska: Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte mot dig och ge dig frid. Rullarna hittades i en kammare i grotta 24 vid Kittefinom under utgrävningar som utfördes av ett team under överseende av Gabriel Burkei, som då var professor i arkeologi vid Tel Avivs universitet. Professor James Davila har påpekat att rullarna visar att en del av materialet som finns i de fem Moseböckerna existerade under den första tempelperioden. Avslutar vi med musik på det ukrainska instrumentet bandora av Maria Kirilenko.